Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till podden! Idag tänkte jag att vi skulle ta oss an ett ämne som många av oss kommit i kontakt med via vänner, bekanta och anhöriga, det vill säga ätstörningar. Och även om många ätstörningar inte syns utanpå så är det kanske anorexia vi tänker på när vi hör ordet ätstörningar. Och för många av oss är det svårt att förstå hur man kan vilja svälta sig själv på det sättet. Men just därför är det kanske dags för ett samtal om det här viktiga ämnet. Jag heter som vanligt Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
Ätstörningar är tillstånd som innebär problem med ätande, aptit och vikt. Anorexia nervosa, bulimi och hetsätning är tre varianter. Ätstörningar kan påverka både psyket och kroppsfunktionerna. Ofta inleds ätstörningarna under tonåren och många fler kvinnor än män drabbas, i alla fall av anorexia. Det som ska berätta för oss om ätstörningar är Yvonne von Hauswolf-Julin. Hon är överläkare, docent och verksamhetschef för Stockholms centrum för ätstörningar. Yvonne leder också ett forskarteam inom ämnet på Karolinska institutet. Varsågoda. Allt vill att veta om ätstörningar med Yvonne von Hauswolf-Julin.
Då säger jag hej och välkommen till Yvonne von Hauswolf-Julin.
Tack.
Vi sitter på Stockholms centrum för ätstörningar där du är chef. Och det är precis det ämnet som vi ska prata om idag, ätstörningar. Hur började ditt intresse för det här ämnet?
Ja, men mitt intresse började med att jag, när jag gick på läkarlinjen, kom i kontakt med professor Stefan Röstner som var chef på överviktsenheten på Huddinge sjukhus. Och på läkarutbildningen så gör man alltid ett forskningsprojekt och jag gjorde ett forskningsprojekt på överviktsenheten. Och det var ett ämne då som jag tyckte var intressant och jag hade aldrig varit intresserad av forskning tidigare så att jag blev också väldigt intresserad eller lite hooked på forskning. Så att, där började mitt intresse för mat i den delen utifrån överviktsperspektivet. Sen utbildade jag mig psykiatriker. Och ätstörningar är en psykiatrisk diagnos som ju handlar om mat. Så att då blev det ganska naturligt att jag fortsatte över just till ätstörningsvård.
Och sen har du forskat en del kring ämnet också.
Mm. Min forskning började just på övervikt. Min avhandling handlade om viktutveckling eller viktökning efter graviditet hos kvinnor. Och jag har också tittat på kost när det gäller föräldrar, barn och så. Men sen också kommit över till mer ren ätstörningsforskning, och där vi idag tittar mycket på samsjuklighet, lite behandlingsstudier och behandlingsalternativ.
Och samsjuklighet är att om man har till exempel anorexia, att man kan ha andra diagnoser?
Ja, andra psykiatriska diagnoser, depression, ångest, tvång, psykos, bipolära sjukdomar, men också en del alltså kroppsliga sjukdomar, diabetes och ätstörningar är ganska vanligt att förekommande.
Kan man säga någonting när i historien man började prata om ätstörningar? Kan man läsa i litteraturen om det här?
Det kan man. De första beskrivningarna av anorexi, de är någonstans 1300-1400-talet. Och det var på flera olika ställen som man beskrev den anorektiska kvinnan var det ju då i den här delen. Men ganska tydligt personer eller kvinnor som väljer att inte äta av en skäl som man inte kunde se var en kroppslig sjukdom. Och svalt ihjäl utan att det fanns ju mat, men de svalt ihjäl i det hela. Så att det är ganska tidigt man har beskrivit just sjukdomen anorexi väldigt, väldigt målande. Och som sagt var, utan att, jag menar, det var ju långt mellan Italien och Sverige på den tiden. Så där kom de första fallbeskrivningarna.
Ja. Det känns ju som att det är en sjukdom som har, om inte exploderat, så i alla fall ökat under den senare delen av 1900-talet. Är det korrekt? Eller?
Dels har man börjat beskriva, först var ju då man beskrev anorexi, och så sa man att det är en psykiatrisk sjukdom. Sen har man börjat beskriva bulimi och att det är en psykiatrisk sjukdom. Så att det har kommit med tiden. Hur stort det har varit under år, alltså om man säger de senaste 500-600 åren, det är ju svårt att säga, därför man har inte gjort epidemiologiska studier. Men beskrivningar av folk som så att säga har hetsätit och kräkts har ju funnits i det. Men vi ska ju också veta att det har ju också funnits kulturer där det här var socialt accepterat, där man gjorde det tillsammans. Idag ätstörning är ju oftast en sjukdom som är skamligt, och man gör att man inte vill att den ska synas i det, man skäms över det hela.
Men om man tittar på gamla bilder från vissa historiska epoker när kvinnorna ska ha sådana här snörliv där midjorna är så här sjukligt smala, då kan man ju tänka sig att det fanns ett kroppsideal där som drog åt det hållet också.
Absolut, smal, vit och blek har ju varit ett ideal, men det har ju också varit att man skulle liksom vara frodig och visa att man hade råd att äta. Så att det har ju varierat över tiden, just idealen.
Ja. Gamla barocktavlor kan ju inte beskyllas för att vara anorektiska.
Nej, precis. Och att vara smal på den tiden var ju inte en statusdel. Det var ju ett tecken på att man inte hade pengar att äta. Medan i perioder har ju som sagt varit smala midjer, att varit något av ett status. Så det har varierat.
Ja, det är intressant, för idag så känns det som att vara vältränad är en statussymbol. Att det, ja. Och det är också kopplat till socioekonomiska förhållanden.
Ja. Nej, men i västvärlden och i Europa, då är det ju en statussymbol. Vi har ett överflöd av mat och vi kan avstå. Att avstås anses ju bättre än att inta maten.
Du har ju redan nämnt anorexia och bulimi. Mm. Kan vi gå in på dem? Och om vi börjar med anorexia, vad är det för typ av ätstörning och hur yttrar det sig?
Anorexi är ju en sjukdom där någon inte vill så att säga äta för att gå ner i vikt, och att man vill gå ner så pass mycket i vikt så att man alltså man vill ju bli så smal, och då kan man ju bli så smal att det verkligen blir sjukligt, och man kan ju till och med död. Och det, ett av kriterierna är att man inte ska förstå allvarligt i sin undervikt eller den stora viktnedgången.
Man har ingen sjukdomsinsikt.
Man har ingen sjukdomsinsikt, fast man kanske är, vi talar ju om BMI på väldigt, väldigt låga, BMI 12. Om normalt ligger kanske runt 18-20 och upp till 25, så är 12 väldigt lågt. Och man har inte förståelse att man är så smal, man kanske inte ser det. Men man tycker framförallt inte att det är ett problem. Och trots att man då måste äta för att kanske inte dö eller få komplikationer, så har man så väldigt mycket ångest att man låter bli.
Är det så att man först har ångest och sen börjar utveckla ätstörningen, eller sker de här processerna parallellt på något sätt?
Det Det är lite olika. En del kan ju beskriva, jag mådde dåligt och så började jag äta bättre och träna. Och så fick jag kanske positiv feedback. Och sen så fortsatte jag. Och sen tappade jag kontrollen över det. Jag förstod liksom att det här var en okontrollerat, att det inte var bra. Och människor kanske, omgivningen började bli lite oroliga, men jag kunde inte sluta. En del upplever inte att de mådde kanske så dåligt, men man ändå började och kunde inte sluta. Men det är oftast den här delen att när man väl har börjat, så början så mår man ganska bra av det. Och man kanske får positiv feedback. Man får höra att, men vad duktig du är som är ute och springer. Vad duktig du är som inte äter godis. Vad duktig du är. Så i början får ju de flesta väldigt mycket positiv feedback. Men sen kommer oron, och ibland kan man ju då inte ta till det, därför man inte förstår allvaret. Och omgivningen kan ju också ha väldigt dåligt samvete, att man har uppmuntrat kanske. Man kanske har tyckt att någon skulle gå ner några kilo, att det var bra. Man kanske som sagt varit med ute och sprungit till en början tillsammans och peppat varandra. Och så tappar någon kontrollen. Så att det kan ibland finnas en skam hos omgivningen att man inte förstod att det här var ett beteende som inte var bra. Det kanske var bra i början.
Du nämnde ju det här med alltså, den själva viktnedgången är ju ett tydligt tecken på att det börjar hända någonting. Och även det du nämnde om att man tränar även om man då skulle vara skadad. Finns det några andra tecken som man kan se på att någon, en person håller på att utveckla anorexia?
Men det är ju fixering vid mat och träning. Många vill ju leva hälsosamt, och i olika kulturer eller olika setting så varierar ju det. Vad är hälsosamt ätande och levande? Och jag brukar säga det här att de flesta som vill leva sunt och träna och äta bra kan ju, om mormor fyller 90 år, äta tårta. Även om man inte vill göra det varje dag, och man kanske inte tycker tårta är bra. Och kanske inte det bästa man tycker om, men mormor har valt tårta, då äter vi oftast tårta. För att det är en socialt accepterad del, och mormor blir glad och i den delen vi har tårtkalas. Men för en person som då kanske inte ens går på kalaset, därför att det blir så ångestladdat att den här matsituationen. Man kan inte släppa sina regler för en social aktivitet. Mm. Och det kan ju vara att man inte kan följa med sina klasskamrater på att äta lunch, för man är rädd för vad det ska bli, och att man inte kan styra sin mat. Att man inte kan åka med på resor, därför att man vet att man hela familjen kommer äta, och att man då inte kan styra måltiderna så att man slipper ångest i det. Man styr hela sitt liv utifrån kanske ett mat- och träningsschema, så att sociala aktiviteter blir lidande på ett icke-adekvat sätt helt enkelt. Mm.
Men det låter ju som att det är just ätandet är liksom då belagt med någon slags ganska stark ångest.
Och väldigt stark ångest.
Men är det någonting som kommer smygande eller?
Det är olika, men oftast så är det ju inte en dag från en annan i det hela. Mm. Och du kan ju, som jag sa i början, kanske du har velat göra det här och varit bestämd. Men när du sen inte ens kan, för en del patienter har ju en viss insikt i det här, att det här är farligt. Och det finns ju patienter som faktiskt också inser någonstans intellektuellt att stå vågen på 35 kilo och jag är en normal lång kvinna, så är det för lite. Men när det sen kommer att äta så är ångesten så stark, för man är rädd att man ska gå upp för mycket i vikt, att det ska vara fel och att det ska bli okontrollerat i det hela. Så att det är där ångesten är, och den är så stark vi har ju patienter inneliggande på avdelningen, att man, hela avdelningen vibrerar av ångest vid måltider, för att det styr hela ens liv, och man känner att man faktiskt inte kanske till och med skulle. Man tänker att man inte kan överleva. Man kan inte leva med så stark ångest. Nej. Och då låter man bli äta.
Men skulle du säga att ni som personal påverkas av det här? Alltså liksom hela stämningen kring mat och ätande?
Nej, ja, men det gör vi ju. Vi umgås ju med mat och mattankar och så hela tiden. Därför att vi blir. Men vi brukar ju också säga när man söker jobb här att man måste förstå att hos oss är väldigt mycket av våra patienters tankar kring mat. Och att två potatisar eller en och en halv på en tallrik kan utlösa stora ångestattacker. Och då måste man liksom förstå det. Men det kan också ju vara så att, att du kan, när man, vi har ju måltider man äter tillsammans, att någon faktiskt ifrågasätter om du ska äta så pass mycket utifrån det. Så att vi pratar ju mat och lever mat på det sättet.
Men är det en bra del av terapin att sitta där som personal och bara äta helt normalt och bara inte göra någon grej av det?
Ja, men det vi gör, framförallt när vi har barn, det är ju att vi lär föräldrar att, alltså, så här, äta normalt. Och med normalt menar vi då att inte komma i ytterligheterna, utan att man ska kunna äta den mat som serveras i en normal familj. Mm. För oftast när det gäller barn då, där föräldrarna styr maten, så har man börjat plocka bort pizza, maträtter som man kanske tidigare åt och alla tyckte var normalt. Och att då lita på vad är normal portion i den delen. För normal portion är ju inte exakt 50 gram ärtor. Det kan ju variera, alltså, i den här delen. Det finns ingen sån. Så att det är ju det vi jobbar med i den delen. Att äta normalt och kunna vara flexibel så att du faktiskt kan välja utifrån ditt sociala liv. Och som jag sa, att du faktiskt kan gå till skolbespisningen och äta den mat som serveras i skolan är ganska normalt om du är 12-13 år.
Jag blir ju grinig när jag inte får mat. Mm. Så jag märker ju att jag behöver näring för att fungera. Men det här är då människor som verkligen inte får i sig den näring de behöver. Mm. Och vad kan det få för konsekvenser då, kroppsligt och mentalt?
Mm. Men det som du säger, de flesta människor blir ju griniga, irriterade om vi inte får mat regelbundet. Och man kan ju också bli lite deprimerad i den delen om man inte. Så man kan ju få väldigt många psykiska symptom som kan tolkas som andra symptom. Det här med att man blir ledsen, inte tycker alltid någonting är kul. Fixeringen vid mat kan även en frisk person få om man är utan mat. Om någon har fastat så kan det ibland liksom bli väldigt fixerad i det hela. Så att väldigt många av de här psykiatriska sömnsvårigheter kan man också få i den delen. Kan man få av svälten i det hela. Sen kan du ju få kroppsliga symptom. Man fryser, man tappar håret, huden blir torr, hjärtat påverkar. Man kan ju få full, alltså, organsvikt i den delen. Så att, så att kroppen lägger av om svälten är för avancerad.
Men kan man få bestående skador på organ också?
Det kan man också få i den. Även om kroppen är väldigt bra på att reparera. Så det där är ju också hur mycket vi tål är ju väldigt individuellt. En del tål väldigt mycket och kan leva med svält ganska länge utan skador. Och en del behöver ganska lite för att man ska få kanske problem med hjärta eller mage. Är också att man har magsymptom väldigt vanligt i det. Tänder är vanligt att man får skador.
Okej, så tandköttsproblem eller karies?
Ja, inte karies, men att tänderna, att man får emaljen försvinner, tandlossning. Med långvarig svält så kan man ju också få benskörhet. Så att, och då kan ju till exempel käkbenet bli benskört så att tänderna släpper. Och infektioner, saliven påverkas ju om du tar i munnen. Så att tänder och tänder är ju svårt. När de är borta eller förstörda så är de ju, då måste du byta. De kan inte laga sig själv.
Nej, jo tack. Jag ska till tandläkaren för första gången flera år nu nästa vecka.
Ja, men sen har vi benskörheten. Mm. Att du kan bli benskör och då har du ju lättare att bryta ben. Och då kanske man inte i första hand tänker att man går halkar och bryter ben. Men du kan ju också få det som kallas spontanfraktur. Att du får små frakturer i koter eller ben som kan göra väldigt, väldigt ont. Och ben är väldigt, väldigt långsamma processer att reparera. Så att det kan ta lång tid. Mm. Och det är också det här, hur skör man blir är väldigt, väldigt individuellt i det. Så att,
Om vi ska säga någonting om bulimi också då.
Bulimi är ju då oftast en normalviktig, eller man ska vara normalviktig eller överviktig patient som tappar kontrollen över sitt ätande och hetsäter och sen på något sätt kompenserar, det vill säga man försöker göra av med maten eller kalorierna, till exempel genom att kräkas eller att man motionerar, diuretika eller på något annat. Man talar om olämplig kompensation, något som faktiskt inte är bra.
Diuretika, alltså att man tar typ
vätskedrivande.
Ah, okay.
Man kan ta också, det finns de som missbrukar laxeringsmedel så att man får diarréer. Det ska vara en mängd mat som är större än normalt och på en tidsbestämd. Så att det är julbord när vi sitter och kanske äter mer än normalt vid den, räknas liksom inte som en hetsätning, utan det ska vara på ett sätt i den här, och man ska tappa kontrollen. Och sen på något sätt då att man försöker göra sig av med det här, till exempel med kräkning eller extensiv motion i den här delen.
Men hinner de här bulimikerna tillgodogöra sig någonting av den energin de ändå äter upp?
Det beror ju på hur mycket man kräks eller hur mycket man motionerar. Eller, det är oftast väldigt stora mängder mat i den delen. Men det är ju inte bra för kroppen att kräkas. Man kan få obalans i salter i kroppen som kan leda till hjärtrytmrubbningar. Och när hjärtat då på grund av saltrubbning slår ojämnt, så kan det stanna. Tänderna tar väldigt skada vid kräkning. Vid laxering så kan ju tarmen ta skada i den delen. Och diuretika också kan väldigt mycket obalans. Motion är ju samma som vi pratade om tidigare. Det här att om du extensivt motionerar på ett sätt som då är kanske då väldigt tvångsmässigt. Och att du inte kan ta hänsyn till om du är skadad. De flesta som skulle få ett besked av att ditt hjärta riskerar att slå lite oregelbundet och du får inte motionera skulle ju inte göra det. Men en person med nätstörning som har det här kan inte ta hänsyn till det, utan kanske gör det i alla fall därför att man måste. Därför att annars så kommer ångesten i det hela. Bulimiker har ju oftast intentionen att inte äta. Det är ju vanligt att man så att säga försöker låta bli, och att det oftast då leder till det som vi kallar en fysiologisk hetsättning, att man helt enkelt tappar kontrollen för man är hungrig och kroppen vill ha mat. Men det kan ju också vara då känslomässiga delar, att man är arg, ledsen och tolkar det och äter och kräks. Bulimi är ju en skamlig, hemlig sjukdom, så att det är ju någonting man gömmer. Det är ingenting någon sitter och berättar om vid middagsbordet att så här gör jag, utan det är något man försöker gömma och försöker undvika att någon ska se. Så att bulimikerna lever ju oftast ett liv där man har en jättestor hemlighet som man absolut inte vill att någon ska veta om. Och det kan ju också då leda till att man inte vill följa med på semestrar eller ha relationer där man ser att en pojkvän, flickvän ser det här. Så att
När debuterar de här ätstörningarna normalt?
Anorexi debuterar oftast lite tidiga tonåren och bulimi i senare tonåren. Men det är klart att det finns också unga vuxna patienter som debuterar i anorexi och högre upp. Oftast är det så att anorektiken som blir väldigt sjuk kommer ju tidigare till vården, därför att där slår man ju på något sätt oftast larm. Föräldrar, skola, anhöriga säger att det här fungerar inte. Eller man blir sjuk och kommer in på sjukhus. En bulimiker går ju oftast längre tid och är sjuk därför att det inte är så uppenbart synligt att man är sjuk. Så att där kan det gå många, många år, ibland 10-20 år innan man faktiskt söker hjälp i det hela.
Så att då man dras med det längre i genomsnitt?
Därför att upptäckten är sämre i den här delen, och man får inte de här tydliga att någon säger att du är sjuk. Och det som är vanligt när man söker till oss, det är ju att man har sökt hit oftast själv eller med remiss. Man är inte riktigt säker på att man är sjuk, även om vi då när vi går igenom tycker att man är, kanske har väldigt mycket symptom. Därför att man bagatelliserar lite grann i det här och tycker att andra och tycker att vissa av sina beteenden är normala. Eller att man, om man bara hade mer kontroll eller självdisciplin som bulimiker, så skulle jag kunna hantera, jag borde kunna det här.
Det känns ju som att det är övervägande majoritet kvinnor eller flickor som drabbas av i alla fall anorexia. Är det samma med bulimi?
Anorexi är majoriteten kvinnor, och även bulimi i alla fall majoriteten som söker kvinnor. Vi har ju också andra diagnoser, hetsättningsstörning, binge eating. Och där talar studier för att det är en jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Men det är fortfarande mest kvinnor som söker vård i det hela. Så att,
kan man säga någonting annat om vad det är, liksom, de här människorna har för liksom, personlighetsdrag eller om vissa personlighetstyper som drabbas?
Jo, men det finns det lite studier, och man brukar tala om anorektiken som den väldigt kontrollerade, disciplinerade, noggranna, perfektionistiska. generellt i det. Det finns naturligtvis undantag i den delen. Medan bulimiken är mer impulsiv i sin personlighet. Men där finns ju också lite variationer i det hela.
Om vi ska gå in på orsakerna till ätstörningar då. Vi hade ju ett avsnitt som bara handlade om arv och miljö nu förra veckan. Men finns det några ärftliga komponenter som man har hittat och vad finns det för miljöfaktorer som kan förvärra det här?
Nej, men man tittar väldigt mycket på gener och genetik just nu. Både för anorexi och bulimi och BED. Och vi har lite blandvarianter mellan de här. Men de här är de tre liksom rena diagnoserna. Och intresset är väldigt stort för genetik. Och vi har ju under många, många år sett familjer där det går en viss sjukdom, till exempel anorexi i det hela. Så det är man väldigt intresserad av. Sen så säger vi ju att det är en multifaktoriell sjukdom. Man kanske har en genetisk sårbarhet, men sen också utlösande faktorer, trauma, stress. Just idag pratar vi väldigt mycket om mediebilden. Samtidigt så fanns ju inte mediebilden på 1400-talen. Så att det är ju en del i det hela, men inte en. Men det kan ju vara olika delar av det hela. Ja.
Men det där med kroppsidealet då, som du nämner. Skulle man kunna säga sjuka kroppsidealer som kanske liksom pumpas ut genom vissa tidningar, tidskrifter och på sociala medier. Finns det någon som pekar på att det är ett samband egentligen?
Det är ju inte bra, för det är ju aldrig så att om vi tittar på en bild och tittar på oss själva, så, och de flesta som tittar på en modell säger ju inte så där vill jag inte se ut. Man kanske gör det och tänker att de är för smala eller så, men det är ju när det hela tiden talas om vad en norm är och hur kläder ska sitta och så i den delen. Samtidigt måste man ju också inse att majoriteten som tittar på en sån bild blir ju inte sjuk. Och vad är det då som gör att de som tittar på den här bilden och kanske är tonårstjejer som är en riskgrupp inte blir sjuka? Så att det är ju inte så enkelt i det hela. Däremot så tycker jag ju att naturligtvis måste vi ju fundera lite grann på varför har vi bilder på män och kvinnor som är inte det som vi flesta ser ut som i det här. Det är ju en väldigt liten del av populationen av kvinnor som är 1,85 och väger, är väldigt smala. Eller män, hur ser reklambilderna ut jämfört med hur ser majoriteten ut? Och vad är det varför vill vi ha de här bilderna? Varför vill vi köpa en bild med de här personerna som inte ser ut som du och jag och våra grannar och våra kompisar?
Ja, men det är ju någon slags eskapism.
Ja,
De här flyr in i något annat kroppsideal.
Ja, och när man har försökt då att ta plus size model så säger de, tidningar säljer inte lika bra.
Mm. Och plus size models, det ska vi säga då, det är liksom lika med vanliga människor.
Ja, oftast. Normalviktiga. Ja. Det är ju inte liksom. Men då säljer inte de tidningarna lika mycket. Det brukar vara argumentet. Och då är det ju också upp till dig och mig och till oss att fundera på vad är det som gör att jag köper en produkt eller en tidning eller hur säljs kläder och vad kan jag påverka i den här delen? För att om ingen köpte en tidning av de här smala så skulle ju inte det här finnas.
Nej.
Så det är faktiskt vi som kan påverka det som grupp, inte som enskild individ.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Jag läste någonstans en förklaring att kvinnor drabbas i högre utsträckning, att det kunde ha någonting att göra med att kvinnor och män har olika beteendemönster vid svält. Alltså från väldigt långt bak i tiden. Mm. Alltså, finns det någon evidens för det här?
Ja, men det är ju någonting som man intresserar sig väldigt mycket för de senaste åren. Det här med hur reagerar man på svält? Därför som du sa, när du inte får mat så blir du grinig. Det blir de flesta människor. Och du kommer må dåligt och du kommer bli lite trött. Och du kommer någonstans vilja ha mat eller tänka på mat. Men kan det vara så att det finns en sårbarhet för de här personerna som utvecklar till exempel anorexi, att man inte upplever det här lika starkt? Att inte bara en, så att säga, att stå emot, utan man kanske har mindre att stå emot helt enkelt. Att man faktiskt har andra biokemiska komponenter som gör att det faktiskt inte är så svårt att stå emot. Mm. Och man börjar också fundera på, är det så att när man äter, börjar äta, för när man är väldigt i svält eller har en ganska svår anorexi, så mår man kanske inte så bra av att börja äta. Magen börjar krångla, kroppen är och patienterna säger sig inte uppleva att de mår bra. Och tidigare har vi sagt att det är en del av ångest att man vill undvika, men det kanske är så att de inte mår så bra. Mm. Medan vi andra som mår ganska bra får mat, för det är naturligt i det hela. Så att där, om det är män och kvinnor eller om det finns individer som faktiskt har en annan sårbarhet för, så att säga, svält. Därför att den stora massan av oss är ju programmerade för urtidsmänniskor. Vi går på savannen och är hungriga, och då spelar det inte så stor roll om det kommer en buffel eller kålrötter. Vi äter. Mm. Så att, men om man då är en här som faktiskt bara väljer vissa delar trots att man är hungrig, det kan ju också vara en annan del i liksom, som gör att du har lättare att stå emot. Mm. För att tanken är ju att när du får mat och du är hungrig, då ska du äta liksom. Mm.
Om man då som förälder eller syskon upptäcker att ens lilla syster verkar ha problem med att tappa vikt och har liksom förlorat kontrollen över sin egen kropp, hur ska man möta det här?
Mm. Nej, men man måste ju ta upp, då är man syskon måste man ju gå till sina föräldrar och ta hjälp. Och det vanliga är ju att man misstänker det men inte vågar för länge. Så att det är vanligt att man har gått ganska långt och att man som sagt inte har vågat och kanske inte velat se. Så att man ska ju ta upp det och man ska söka hjälp tidigt. Och det är ju bättre att söka hjälp en gång för mycket, en gång för lite. Och det vanligaste när man kommer hit, det är ju att man också är lite bagatelliserad. Och förklara det med att många i klassen gör så här och hon har alltid gjort så i den delen. Så att det har gått lite för långt, därför att man vill inte se och man vill inte tänka, man tycker det är för jobbigt. Ovanligare är ju att man söker för tidigt, skulle jag säga. Att det är nog bättre att ringa en gång och be om råden än att vänta i det hela. Men det är svåra samtal, för den som är sjuk eller på väg att bli sjuk är oftast inte så mottaglig. Mm.
Men det handlar om att ändå öppna upp för ett samtal. Vi upplever som att du har gått ner väldigt mycket vikt och det känns inte som att du är väldigt mycket smalare nu. Alltså ska man vara så ärlig som man kan?
Och jag tänker att man måste försöka, det här är oftast väldigt känslomässiga samtal, att säga att börja med att tala om vad är det du ser som du är orolig för. Och vad du upplever som väldigt oroande. För den som du kommit upp till kommer oftast gå i försvar. Och kan du vara så konkret vad det är du är orolig för, så är det bra. Och att inte bli dömande, du förstör hela middagen, vi kan aldrig äta normalt, vi kan aldrig, kan man komma bort från det och vara mer konkret och utgå från oro och vara tydlig, så är det bra. När det gäller barn så tycker vi att föräldrar, man kan inte när det gäller en ätstörning som är så svår som anorexi och bulimi, då måste man ta över ansvaret som förälder i den delen och söka hjälp. Lika väl som du kanske inte låter ett barn bestämma om de ska opereras över blindtarm eller inte. Det är något vi gör därför att det är en sjukdom i det hela.
Men kan det vara ett uppvaknande för en barn eller ungdom att du som psykiater säger att barnet är för smalt jämfört med om ens mamma säger det?
Hos barn är det svårare. Barn har oftast inte den, eller ungdomar, tonåringar det är ju mest vi har, den insikten i det hela. Men det är ju oftast kanske en pusselbit i det hela. Och det vi försöker är ju åstadkomma, det är ju att när man är ur sjukdomen att man ändå förstår hur det var. Och det är ju inte så här att de här ungdomarna mår bra. I början när man har lite... det här euforiska, när man får den positiva feedbacken, när man har kontroll, man kanske känner sig, då har man kanske väldigt mycket positiva delar, men som jag sa, man fryser ju oftast, man sover dåligt, man är kanske deprimerad, man tappar håret, man svimmar, kan ju inte umgås med sina kompisar. Det är inte kul att ha en ätstörning, det är inget roligt liv. Samtidigt så kanske det inte är så att man kan erkänna det när man är så sjuk och in i det. För att det är det enda man har. Och man är så rädd för att, så att säga, släppa det och vad ångesten ska göra i det hela. Men som förälder till en underårig barn som misstänker nätstörning, där måste man som förälder fatta beslutet.
Men om det kommer in då en ung tjej, en 15-årig tjej hit till kliniken, vad gör ni? Vad har ni för metoder? Hur attackerar ni problemet?
När det gäller ungdomar då som bor hemma, tonåringar, så har vi en behandlingsmetod som det finns då, evidens, det är den som man, så att säga, man ska använda för bäst effekt, som heter FBT, och det är en manualbaserad familjeterapi. Så att som det låter så är det familjen som är i behandling. Så att i den är det i första hand att man hjälper mamma och pappa att mota sjukdomen. Barnet är ju med i den delen i det centrala, men i första delen så handlar det om att föräldrarna får ta över ansvar för mat. Därför att det är det man inte kan när man har en ätstörning. Så att då jobbar man liksom att det är, så att säga, föräldrarna som tar över det ansvaret och hjälpa till med hur man ska, så att säga, ångesthantera i det. Sen kan man vara i öppenvård eller dagvård eller slutenvård beroende på allvaret. Efter ett tag så går den ju delen över att man ska liksom mer och mer som barn kanske tar ansvaret, att man äter i skolan själv och liksom, ja, följer de måltidsdelar och behåller vikten och så i den delen. Till att man ska komma i tredje fasen där man ska komma till en normal del, att de flesta tonåringar, ja, men äter i skolan, tar mellanmål själv utan att föräldrarna är med och styr så pass mycket, så att, i den här delen. Sen kan det naturligtvis vara psykologiska delar i det hela som man behöver jobba med om man är deprimerad, mobbad, familjedelar. Men fokuset hos oss handlar om äta normalt och jobba med ångesten.
Är det stor risk för återfall när det gäller anorexi till exempel?
Anorexi är en sjukdom som oftast, som är så, man kommer oftast snabbare till kliniken, men det är ett prognosiskt sämre utfall än till exempel vid bulimi. Så att där kan det ju vara så att man går upp i vikt, men man är, så att säga, fysiskt återställd, men man har väldigt mycket av de här anorektiska tankarna kvar. Och att de kan ta över efter ett tag igen. Eller att man faktiskt tycker att man är frisk och så, ja, händer någonting och så insjuknar man igen. Vid bulimi så kommer man ju då senare till behandling. Man är oftast, har lite kanske mer självinsikt om sin problematik. Därför att det har tagit ett steg att man faktiskt tar det själv i det. Så där är prognosen bättre i den här, att man faktiskt blir frisk och förblir frisk. Men den fråga som brukar väcka mest debatt när man har chatter eller så, det är ju det här, kan man bli frisk av en ätstörning eller har man alltid den kvar? Alltså lite som alkoholismen, kan du dricka eller ska du alltid avhålla dig från den delen? Och jag har nog inget svar på det. Jag tror att det är olika, för en del tror jag att man blir helt frisk och har levt ett liv där man inte tycker att man var, alltså hur kunde jag hamna så, hur kunde jag göra så tokiga saker som att svälta mig till en så låg vikt och så. Medan hos en del finns det en viss del kvar där man måste vakta på sig kanske, eller att det, den finns liksom, man ser sig själv som en liksom nykter alkoholist i det hela. Och att, så det där tror jag också är lite, och där kan det ju också komma genetiska eller biologiska faktorer där vi i framtiden faktiskt kan säga att just du ska akta dig för när du blir magsjuk, eller du ska inte gå och börja springa maraton därför att du har en risk att bli sjuk igen. Men du har det inte. Men det vet jag inte. Men där kan vi komma framåt. Andra sådana faktorer, att det finns subgrupper i det.
Jag läste också inför det här samtalet att det finns något som heter ProAna. Mm. Som är en rörelse som på något sätt, deras idé är väl att anorexi mer är livsstil, att det liksom inte är en sjukdom. Mm. Är det någonting som du får stöta på här på mottagningen?
Det gör vi, och det går i perioder. ProAna är ju då alltså en rörelse som handlar om att man vill ha en anorektisk liv. Så man vill vara smalare än vad som vi säger hälsosamt. Man vill vara restriktivt. Att jag vill ha den här sjukdomen och låt mig vara i fred. Och det är ofta bloggar eller hemsidor. Finns en del svenska men mycket USA. Och man är glamoriserande. Och man kan också vara stödjande i att tala om hur man ska lura sina föräldrar. Hur man ska lura vården. Och det kan ju också vara väldigt bra framförallt för föräldrar och anhöriga att faktiskt lite se vad ens ungdomar, om de är sjuka, är ute på för sidor. För det söker man väldigt mycket, så är det ju också ett försök att normalisera en svältande livsstil. Och söka argument för att det här är egentligen normalt och det här är bra och det här bör du kunna bestämma själv. Men det kan ju också vara när man har ungdomar som lägger ut väldigt mycket bilder själv på sig själv. Och i början kan få väldigt mycket likes eller positiva kommentarer. Och det är väldigt svårt att sluta om man har fått väldigt mycket positiv feedback. Det blir ju också en saknad och en tomhet. Så att vi kanske inte säger just det här med att blogga och sådär ger sjukdomen, men den kan ju vidmakthålla. Och om man normaliserar så blir det ju svårt att se hur det påverkar mitt liv i den delen. Så att det är någonting som kan vara väl att känna till i den här delen. Och är man frisk så tycker man ju det här är helt förskräckligt. Och man förstår inte hur någon kan propagera för den här typen av livsstil till unga människor. Men de är ju oftast också unga själv.
Ja, exakt. Man får inte döma för hårt.
Nej, man ska inte döma för hårt. De har ju faktiskt en psykiatrisk sjukdom oftast. Och förordar det och är oftast väldigt unga.
Hur ser forskningsläget ut när det gäller ätstörningar? Är det några särskilda områden som är extra intressanta inför framtiden, tycker du?
Nej, men jag tycker ju det här med gener, men med de här biologiska delarna. För biologiska delar skulle ju också kunna ge oss kanske läkemedel. Mot anorexi har vi ju egentligen inga läkemedel om man jämför med depression, som vi idag har flera olika läkemedel att välja. Mot bulimi finns det ett läkemedel som vi kan skriva, så att säga, beskriva just för bulimi. Men det är också ganska lite om man jämför med andra psykiatriska sjukdomar.
Vad gör det då? Vad är det för verksam substans i det då?
Ja, men det är ett antidepressivt medicin där man har gjort studier som har visat att när man tar den medicinen så minskar hetsättningen i den delen. Och det är, för en del hjälper det, en del har ingen effekt.
Men skulle man, tror du, kunna hitta på läkemedel i framtiden som på något sätt mer liksom attackerar neurobiologiska på något sätt? Eller?
Det kan ju vara så. Om vi kommer fram till att det finns brister eller sårbarheter i den delen. Vi behandlar ju mycket symptom med mediciner, ångest med ångestlindrande. Så att vi behandlar ju symptomen men sjukdomsbilden. Så att det tycker jag är intressant. Och då menar jag ju inte att vi ska inte ha psykologiska behandlingar, för det måste, alltså i den delen. Men som ett komplement och att vi kan hjälpa och bota och kanske tidigare bota fler patienter. Så det är intressant. Nya terapimetoder, alltså psykologiska terapimetoder är ju också intressanta att titta på. Och där tycker jag att det var också lite intressant om man tittade på hjärnavbildning, att man kunde se vad är det som händer. Det kan ju också vara olika saker i att kan man se att hos dig är det ett specifikt fobiskt hjärnområde som jobbar väldigt mycket, men hos dig är det en ångest eller så skulle vi också kanske kunna rikta psykologiska behandlingar i framtiden. Jag vet inte.
Jag berättade att jag skulle göra ett avsnitt om ätstörningar för en läkare för några veckor sedan. Och han sa lite såhär, aha, spännande, lycka till. Lite grann som att han verkar som att han antydde att det var lite kontroversiellt. Sådär. Mm-hmm. Är det på något sätt? Eller?
Ja, jag tror att många tycker att möta ätstörningspatienter är svårt. Mm. Man tycker det är svårt att ta upp därför att man har mötts av det här som jag säger. De här patienter har ju kanske ibland inte självinsikt och ibland gömmer diagnos. Mm. Och då blir det ju svårt att tala. Men för mig är ju ätstörningen är ju en psykiatrisk diagnos som depression och psykos. Och ju mer vedertaget de blir så blir ju ätstörning där. Mm. Jag tycker det är också det här att skylla sig själv måste vi komma ifrån. Ingen vill ha en ätstörning. Det är inget kul liv att ha en ätstörning. Och man gör det inte för att jävlas, utan det är som sagt en sjukdom som man inte väljer. Ibland kan jag höra liksom folk som säger att ja, men vore det inte skönt att få en släng av anorexi till sommaren. Det är ingen som vill ha anorexi och leva som en anorektiker. Det är ett förskräcklig livskvalitet med psykiska och fysiska konsekvenser. Sen tror jag att det man jobbar med blir mycket lättare än det här i att möta i andra delar. Och för många är det abstrakt och många har ju svårt att förstå hur man kan svälta sig. Och framförallt våra långtidssjuka anorektiska patienter tycker ju oftast att de möter folk som är arga på dem för att de inte äter. Att de tar plats, att de kanske ligger på somatiska avdelningar och tar plats från så att säga, riktigt sjuka patienter. Så att de uppfattar sig ganska undanskuffade och ifrågasatta att man faktiskt inte förstår att de är väldigt, väldigt sjuka. Och verkligen det här, är det inte bara att äta?
Ja, precis. Ja, jag förstår precis. Mm. Ja. Och jag inser också möjligtvis hur svårt det är att börja äta.
Mm.
Vem tar man kontakt med inom landstinget då, om man misstänker att ens barn då, till exempel har ätstörningar?
Mm. Man kan säga man kan alltid börja hos sin distriktsläkare. Det är första delen, instansen i den delen. Andra delen är till barn- och ungdomspsykiatriska delen. Och sen finns det då specialistkliniker som vi är.
Men det finns inte i alla landsting kanske?
Idag i Sverige är vi ganska utbyggda när det gäller ätstörningsvård. Mm. Dock så mer eller mindre. I Stockholm är vi väldigt bra utbyggda. Det är klart att det är mindre kan finnas och de kan ha snävare. Men man kan alltid börja med hos sin sjuksköterska eller distriktsläkare. Hos oss i Stockholm får man ju söka själv. Mm. Så att, där behöver man ingen remiss. Men det kan ju också se väldigt olika ut i olika landsting. Men de flesta landsting har någon form av specialistverksamhet i det hela. Men det kan ju vara så att man måste sortera sig i den här delen.
Är det någon aspekt av ätstörningar som du tycker att vi har helt missat att prata om?
Jag tänker att det är viktigt också att veta att majoriteten av de patienter vi har är ju faktiskt normalviktiga och överviktiga. Två tredjedelar har normalvikt och en övervikt. Och man pratar väldigt mycket om den anorektiska patienten, men de flesta som kommer är normalviktiga. På majoriteten av våra patienter så kan du inte se om de har en ätstörning. Mm. Det är en sjukdom som du faktiskt inte ser på utsidan, utan mycket sitter liksom i tankar och mönster och ångest i det hela.
Mm. Den här podden heter ju Allt du vill att veta.
Mm.
Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på att veta mer om?
Mm. Jag satt och tänkte på det, och eftersom jag är läkare så tänkte jag att jag ska inte välja något medicinskt utan något annat. Och då tänkte jag så här, jag är så väldigt fascinerad av teknik just nu. Allt ifrån det här att för 150 år sedan så kunde vi bara skicka brev om vi ville kommunicera, och sen kom ju telefonen, och då var det ju en telefon i byn så. Tills att vi fick telefon i varje hus, tills vi fick mobilerna, tills vi faktiskt kunde titta på folk. Och idag är det ju så att ljud och bild kan ju alltså gå ju på så snabbt över hela jordklotet. Och att vi skulle bli irriterade om det var 2 sekunders förskjutning. Och den här utvecklingen, dels förstår jag inte den, så den är jag intresserad. Men hur långt kan vi komma? Om vi på 150 år har kunnat gå från att vi skickade brev eller drog liksom hästen till att vi idag faktiskt sitter och pratar. Hur långt kan vi komma? Kan vi om 100 år beama? Kan flygplan, bilar, vi bara trycker och så flyttar vi oss. Finns det möjligheter? Mm. Den podden skulle jag lyssna på.
Allt vill att veta om framtiden och dess möjligheter. Mm. Yvonne von Hauswolf-Julin, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack för att jag fick vara med.
Yvonne von Hauswolf-Julin om ätstörningar. Förhoppningsvis vet du lite mer om de här diagnoserna nu och kanske också vart du ska vända dig om en närstående drabbas. Förutom det som Yvonne nämnde så kan du också kontakta Frisk och Fri, Riksföreningen mot ätstörningar, på friskfri.se. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf, och oss kan du kontakta via vår Facebook-sida. På återhörande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.